Ja, kära vänner, det är fantastiskt att vara här i Vetlanda. Och jag vill bara säga det att vi är med om ett sånt äventyr i det vi står just nu. Och vi har ju, som ni hört, under 5 års tid med Guds hjälp och med många som har hjälpt oss från Tyskland och från USA, Paraguay, men också svenskar som varit med och packat biblar. Jag tänker på Göteborg. Så var det 140 personer som packade biblar och nära 400 000 biblar. Det var många pensionärer. De satt i timmar, dag efter dag. En del personer var där varje dag och packade. Och jag vill bara säga det att det är som en armé som Gud förbereder nu för slaget om Stockholm. Och jag kan väl säga så här, kära vänner, jag har försökt googlat. Och finns det något exempel i världen där man har delat ut biblar till en hel stor stad? Jag har inte hittat något. Detta är första gången i världshistorien att en hel stad på 1,4 miljoner hushåll ska få en bibel i brevlådan. Och vi anlitar inte Postnord. Utan vi anlitar Jesu nåd. Våra egna fötter och ben och händer. Så har Herren sagt. Herren sa inte till, nu ska ni gå ut i hela världen med Postnord. Utan han sa, gå ut i hela världen och predika evangeliet och få ut Guds ord. Och det kan jag säga så här, kära vänner. Ni vet väl att i många länder i världen, kanske, ska vi säga, om jag säger så här, vi säger ungefär 70% i världen skulle vi inte kunna dela ut biblar. Hör ni det? Om vi nu kanske gör teori. Vi säger 60 då. Men det är många länder som kan du inte dela ut biblar. Inte Kina. Inte Indien tror jag inte heller. Och i många andra muslimska länder kan vi inte det. Det kan hända att det blir en vändning. Det som händer i Iran är kanske större än vad vi anar. Det är kanske en helt ny skak om hela den världen. Men att Guds ord ska komma ut till alla folk. Det har Jesus själv sagt. Ordet ska ut. Guds ord. Tyvärr är det ju så här att vi som Guds folk och många församlingar under lång tid, vi har inte gjort det här jobbet. Utan vi har anlitat gideoniterna eller någon annan. Egentligen så skulle varenda stad och varenda församling ha jobbat med detta för länge sedan. Att dela ut Guds ord, biblar, överallt. Och jag kan säga så här att Bibeln är det hetaste boken som finns. Därför att det finns många diktaturer som är rädd för Bibeln. Därför att det gör folket fritt. Att tänka klart. Att tänka själv. Och inte massa ideologier och massa idéer och tankar. Guds ord upprättar människor att tänka själv. Vi blir inte, vad ska man säga, påprackade. Utan Guds ord gör att du som människa utvecklas. Och Guds ord gör att du tänker större. Och Guds ord gör att du ser saker på ett helt annat sätt. Vi lever i ett kaos i den här världen just nu. Alla budskap som kommer. Och du vet inte om det är sant. Du vet inte om bilderna stämmer. Du lever i en fullständigt kaos. Aldrig någonsin tid i vår världshistoria är det så mycket mixat lögn och sanning. Jag brukar säga Satans glott gott och blandat. Något som är bra och något som är dåligt. Och helt plötsligt så vet du inte vad som är sant. Men, vad sa Jesus? Jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Guds son, Guds ord. Jag vill säga så här, kära vänner. Att vi står också som Bible for Nations som vi då ansvarar för den här tryckningen. Det är ju fantastiskt att ett kristet tryckeri i Japan ger oss det förtroendet att beställa 1,4 miljoner biblar plus 163 000 barnbiblar utan att liksom veta om vi ska kunna betala det. De litar fullständigt på oss. Och vi har betalt alla räkningar tills idag. Vi har haft dem under två år ungefär, va? För innan hade vi ett annat tyskt tryckeri. Men det här är ett kristet tryckeri i Japan. Och vi har gjort en betalningsplan, så vi har tills idags datum samlat in 3 miljoner kronor. Vi saknar 12 miljoner. Så vi tänkte vi tar upp en kollekt ikväll, så har vi löst det här. Kära vänner, och vi ska bara berätta ett vittnesbörd. Vi satt i bilen här för några dagar sedan och det fattades ekonomi. Och så sa vi i bilen så här: kom kapital! Kom kapital, tar vi ett par gånger i bilen. Och efter en timme eller två timmar så ringer det en dam. Ja, sa hon, jag såg er på tv och du sa någonting om att någon kanske kan sälja sitt hus och du kanske kan ge tiondet då till Bibla. Och nu har jag sålt mitt hus, sa hon, och nu ger jag tiondet här. Jag har satt in pengarna, sa hon. Kära vänner, vi får inte ta med oss någonting. Men vi får ta med oss själar till himmelen. Och jag tror faktiskt att vi ska möta människor i himmelen. Och ni som kanske har svart och sått in: tack för att du sådde in. Jag blev frälst, jag fick ett Guds ord. Och det jag vill säga också, kära vänner, att de här, ska man säga, alla pengar som vi samlar in går till kostnader av Bibeln. Jag har ingen lön, Birgit har ingen lön, alla våra medarbetare har ingen lön, alla betalar själv för mat och resor och det här. Ingen har lön. Halleluja. Det är väldigt skönt att tala så, för många tror, de tjänar nog pengar på det där. Och det kan vi med gott samvete säga, att vi tjänar ingenting. Men vi ska få stor lön i himlen. Så jag vill bara säga, kära vänner, att Gud gör mäktiga ting i vår tid. Så det är klart att jag har lite sömnlösa nätter ibland. Det måste jag säga. På morgonen vaknar jag, kör Gud, och så hämtar ny kraft i ordet. Be Gud, Jesus, nu är jag rädd. Det är som att gå, om ni tänker Himalaya. Du går där i bergen, du ser djupen ner. Jag tittar inte, kär Jesus, jag håller dig i manteln. Jag håller dig, Jesus, i manteln. Och tittar man, nej. Så känner jag mig ibland. Jag håller igen, försöker hålla mig nära Jesus, så nära som möjligt. Och ska Herren hjälpa oss. Vi har fått ett nytt böneämne nu som vi ber. Bönetaktik. Jag har bett så här: Herre, det finns några män i Sverige som du har kallat för att så in i detta. Jag ber i Jesu namn att de ska vakna klockan 3 varje natt. Och sen ska de ha samma dröm i flera nätter. Så har jag bett till Herren. Så nu vet jag, och jag tror jag ska få ett svar på det. Någon dag kommer den broder och säger: du, det är så konstigt, jag har vaknat nu i flera veckor klockan 3 och jag har haft samma dröm. Och jag ska vara med nu och så in ordentligt, för det handlar om Sveriges frälsning. Det handlar om Stockholm. Och jag vill säga så här, kära vänner, det som kommer ske i Stockholm kommer att påverka hela Europa. Det som kommer ske i Stockholm kommer att påverka hela Europa. Jag säger det en gång till. Det som sker i Stockholm kommer att påverka hela Europa. Och inte bara hela Europa, utan hela världen. Det som sker i Stockholm, folk kommer att säga, kanske några pastorer i Paris eller några ledare säger, har det gått i Stockholm så måste det gå i Paris. Har det gått i Stockholm måste det gå i Berlin. Har det gått i Stockholm måste det gå i London. Har det gått i Stockholm så kommer det också kunna gå i Bryssel, Oslo, Köpenhamn, Helsinki. Och Helsinki, eller vad det nu är. Huvudstäderna. Guds ord måste finnas. Och när antikrist kommer så ska han ha väldigt svårt att hitta alla biblar. När antikrist kommer så ska han ha väldigt svårt att hitta alla biblar. Det finns i varje hem och någon har gömt det. För de sitter, det kommer bli hunger efter Guds ord, kära vänner. Det är aldrig redan hunger. Vi hör ungdomar som, i Sunne var det ungdomar som gick till kyrkoherden och sa att vi vill ha bibelstudium. Och prästen där sa kyrkan, ja det kan komma en stund och så, men nej, men vi vill ha ordentlig bibelundervisning. Och nu är de, var tre första gången, sen blev de väl 13 nästa gång tror jag. Unga grabbar som vill läsa Bibeln. Det är en ny tid. Erbjud bibelstudier till unga grabbar. Så har du 12 nya lärjungar. Konkret erbjuda saker. Konkret säga till folk, vi har bibelstunder, ni unga grabbar, kom. Varje onsdag kväll har vi bibelstudier. Det är slut på rökmaskinerna och sådana häftiga filmer och allt det där. Liksom. Vi ska försöka locka folk med massa grejer. Jag behövs inga rökmaskiner. När Guds ande kommer så behövs ingen rökmaskin. När folk börjar gråta mitt i bänken eller mitt i samlingen eller på skolan helt plötsligt så behövs inga rökmaskiner. Tack Gud för att ni inte har någon rökmaskin här. Jag vill säga det. Jag har upplevt sista tiden också att Gud kommer göra kraftgärningar i Sverige. Och jag har funderat, liksom, jag fick det så starkt. Det är någon månad sedan. Gud kommer göra kraftgärningar i Sverige. Vad är då kraftgärningar? Det är saker som sker så tydligt så att folk förstår att det är bara Gud. Och jag tänkte så här, jag ska bara berätta en händelse här innan jag ska läsa sen ifrån Moseboken här sen. Och jag ska läsa om Guds kallelse för Mose. Men det som hände för, jag tror det är ungefär 3-4 veckor sedan. Vi satt uppe där uppe i norr om Karlstad på den här kristna bönecentret, Sörgårdens bönecenter. Vi var där. Och så ringer telefonen, jag satt vid dator, så ringer det telefonen. Ja, säger killen, en invandrarkille. Jag vill ha någon som kan du hjälpa mig att befria min kompis från demoner? Ja, säger jag det. Eller vet du någon som kan befria min kompis från demoner? Han har jättejobb, så han måste bli befriad. Ja, så jag känner kanske någon, tänker jag. Daniel där uppe i Inre Church, jag vet att de ber mycket för detta, de befriar människor. Du måste kontakta honom. Nej, jag vill inte kontakta honom, så. Jag vill ha telefonnummer till Sebbe Staxet. Ja, sa jag, det kan jag inte ge ut, så jag. Men han hade nummer till Daniel, så jag sa, du får ringa till Daniel. Har du hans nummer så ring honom. Och han var väldigt påstridig. Alltså jag var nästan lite skraj, alltså, han var nästan hotfull. Och sen så skickade jag ett sms till honom och sa, ring till Daniel, sa jag. Och sen var det så märkligt, därför jag såg också på Facebook en dopförrättning, och det gick alltså ungefär en vecka efter. En dopförrättning i en kyrka någonstans. Jag vill inte säga någon kyrka, men det var en man som blev döpt där, och han berättade att den här personen haft en väldigt svår bakgrund och så vidare. Och så ringer jag till Daniel, för vi har kontakt med Daniel för Stockholm, och den församlingen är 100% med i Stockholm för att hjälpa oss. Så jag till Daniel, så säger Daniel, du, det ringde en kille till mig, sa han. Har du gett numret? Nej, sa han. Han hade numret själv, sa jag. Nej, alltså, han var så påstridig. Han sa, jag åker upp till Stockholm. Och då var det han. Han pratade att det var hans kompis. Det var han själv som ville bli befriad. Så sa han, jag vill komma upp till Stockholm nu och bli befriad, sa han. Jag har inte tid, sa Daniel. Ja, det är massa folk som har sagt, jag har ingen chans, sa han. Men jag vill upp, sa han. Då sa Daniel till slut, du Daniel, sa han till den här mannen, du, jag ska be för dig. Och han satt i bilen 4 timmar iväg från Stockholm, alltså 4 timmar fort satt han i bilen. Då sa Daniel, nu ber jag för dig på telefon. Och han bad en kraftig bön och talade ut. Och han blev befriad från alla demoner i bilen 4 timmar bort från Stockholm. Och då sa han till honom, nu är det dags för dig att åka till din fru och be om förlåtelse. Så Daniel ringer till frun och säger, nu så har du fått en annan man. Nu kommer han hem och ska be om förlåtelse för han har gjort. Och så ringer han ett samtal till en pastor och sa, nu måste ni döpa honom direkt. Och han blev döpt, befriad, försonad med frun och döpt på några dagar. Och inte nog med det. Jag tror den söndagen som han blev döpt, om det var väldigt, så åkte han upp till Stockholm med en kompis som också behövde bli befriad från demoner. Och han tog med honom till Stockholm, kör 4 timmar. Du vet, när det finns behov, då kan man åka hur långt som helst. Och hans kompis blev också befriad. Jag var i den församlingen Inre Church i Stockholm och jag träffade en kille och hans vittnesbörd finns på YouTube. Då berättade han, så han ung kille, 20, var ett alkoholist. Och då kom han in i kyrkan, sa han, och så satt jag och sa halleluja, sa han. Och då märkte jag att det hände någonting, kom ut. Jag luktade alkohol. Jag hade inte druckit på en vecka. Och så sa jag halleluja en gång till. Och sen blev jag helt befriad från alkoholberoendet. Det är de kraftgärningar vi kommer att se i Sverige. Det är de krafterna jag längtar efter att se personligen. Det är en ny tid. Och vi har inte tid med massa, köra 10 år terapi med människor. Nu är det människor ska bli befriade och upprättade i ett ögonblick. Och försoning med sina anhöriga och allt vad det heter. Det är en ny tid för Sverige. Och detta sker idag, kära vänner. Och detta ska ske också i Vetlanda. Det ska ske här i denna församling. Gud är densamme. Så funderar jag på den här Inre Church. Varför har de en sån auktoritet? Vad tror ni? Det blev lite tyst. Jag tror jag vet svaret. De har inte kompromissat med Guds ord. Lyssna noga. Kraften är där om det finns ett folk som inte kompromissar med Guds ord på något plan. Det vet fienden om. Och då måste han gå. Och hans anhängare också. Du måste lämna människor som är belastade. Nu ska jag börja predika. Det var inledningen. Andra Mosebok, kapitel 3. Och det jag känner från den här kallelsen som Gud ger varje människa i olika mått. Men alla har vi fått en kallelse. Och så ska vi läsa om Mose här. Från vers 1. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. Och en gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp och ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta denna underbara synen och se varför busken inte brinner upp. Och när Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken, Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa du Gud, kom inte hit, ta av dig skorna till platsen där du står är helig mark. Och han sade, jag är dina faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se Gud, se på Gud. Herren sade, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Och nu tänker jag speciellt för Iran. Gud har hört ropen i Iran. Och det är många, de räknar med 1 miljon kristna som har blivit kristna där, säger de. Det kanske är mer. De har ropat till Gud, de har blivit fängslade, de har blivit förföljda. Och inte bara det, utan det andra folket också som bor där. Herren har sett det. Och så är det också med Sverige. Vi har så lidit. Inte på det sättet, men det är det som har förlorat sin arbete för de tror på Jesus, för att de inte vill göra vissa saker. Det är lärare som har förlorat sina tjänster. Vi har också varit förföljda på ett annat plan. Och vi har varit rädda. Vi måste anpassa oss. Vi får vara försiktiga med vad vi säger. Jag får inte liksom bekänna Jesus. Och jag får kanske inte be för någon sjuk där när jag jobbar i sjukvården. Och så vidare. Och så vidare. Vi är också slavar. Vi svenskar och invandrare, vad vi nu är. Vi är alla slavar under detta system som vi har i Sverige. Ärligt talat. Men här är ett annat. Därför har jag stigit ner för att rädda dem och egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Ett land där det bor kananeer, hetiter, amorer och periseer, hevier och jebusiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu, jag ska sända dig till farao. Och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten. Men Mose sa det till Gud, vem är jag? Att jag skulle gå till farao, att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Han svarade, jag är med dig. Och detta ska vara för dig ett tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Och då sa det Mose till Gud, när jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa det till Mose, jag är den jag är. Och han sa det vidare, du ska säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Och Gud sa det ytterligare till Mose, så ska du säga till Israels barn, Herren era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt. Det ska vara mitt namn för evigt, och så ska man också kalla mig från släkte till släkte. Gå nu och samla de äldste i Israel och säg till dem, Herren era fäders Gud, Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för mig, och han har sagt, jag har sett till er och vet vad man har gjort mot er i Egypten. Och därför säger jag, jag ska föra er bort från lidandet i Egypten och upp till kananeerna, hetiternas, amoreernas, periseernas, heviseernas och jebusiternas land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Och det kommer att lyssna till dina ord. Och det ska tillsammans med det äldste i Israel gå till kungen i Egypten och säga till honom, Herren, hebreernas Gud, har visat sig för oss. Låt oss gå 3 dagsresor in i öknen och offra åt Herren, vår Gud. Men jag vet att kungen i Egypten inte kommer att låta er gå, och inte, om inte en stark hand tvinga honom. Jag ska därför räcka ut min hand och slå Egypten med alla slags under som jag ska göra där. Sedan kommer han att släppa er. Jag ska låta detta folk finna nåd för egyptiernas ögon, så att ni inte kommer att gå med tomma händer när ni drar bort. Halleluja. Nej, varje kvinna ska av sina grannkvinna av den kvinna som bor i hennes hus begära föremål, silver och guld och även kläder som ni ska sätta på era söner och döttrar, så ska ni ta byte från egyptierna. Amen. Jag tänker på Mose. Han föddes litet barn. Och där på den tiden då så var det föreskrift från kungen farao att alla gossebarn skulle dödas. Han föddes i en väldigt svår tid. Och på ett märkligt sätt så blir han räddad genom att de vågar ta det här barnet, de vågade gömma det här barnet, Mose, och så la de ut honom i den här vasskorgen, och sen så kom han in i kungahuset genom faraos dotter och var inne där, blev undervisad troligen av sin mamma eller vad, på något vis. Han visste att han inte tillhörde det här egyptiska folket, utan han var från Israels folk. Han var ett annat folk. Han växte upp, han fick lära sig att skriva, han fick lära sig allt det som fanns på den tiden i Egypten. Han verkar som han var kunnig. Jag funderar faktiskt, vi läste den här texten igår, tror jag det var. Så tänkte jag, men hur kom Moseboken till? Ja, det måste ju Mose ha skrivit. Han måste ha hört berättelserna om skapelsen. Han hörde om Kain och Abel. Och det måste vara att man berättade berättelserna gång på gång. Och vi vet också att i många folkstammar så finns det liknande berättelser om syndafloden och så vidare. Det finns alltså någonting i mänskligheten, liknande berättelser som har blivit lite förvridna. Men det verkar som att han hade fått den här kunskapen. Så innan tror jag inte han har skrivit någonting. Men efter sin kallelse och kanske under de här 40 åren i öknen så hade han tid att skriva. Därför har vi Moseböckerna. Jag tänkte, det här är ju fantastiskt. Och så tänkte jag på Mose där. Nu fick han den här kallelsen. Den brinnande busken. Han hade flytt från sin kallelse. Han dödade den här mannen där. Det var ju en konflikt där. Det var ju någon som slog en israel, och sen så gick han dit och dödade den, och sen så spreds ryktet att han har gjort det, så han var tvungen att fly. Han hade 40 år gick han med sina får från den ena platsen till den andra och tänkte ibland, varför blev det så här? Han var ju högt ansedd i Egypten. Han var ju från, kan man säga, från kungafamiljen. Och han hade säkert tänkt, jag ska nog kunna fixa det här så att jag kan hjälpa mitt folk. Han hade säkert gått och funderat, hur ska jag kunna hjälpa mitt folk? Och nu var allt spolierat. Efter den här händelsen så var det spolierat. Han kände sig totalt misslyckad, tror jag. Han fick fly. Och gå som fåraherde där. 40 år. En dag. Då är han 80 år. Man vågar inte fråga hur många av er är 80. Men det är nog några stycken här i alla fall. Närmare 80 kanske. 75, 78. 80 år! Kan man använda en sån? En 80-åring. Gå upp där på Volvo och säga, jag ska börja jobba här nu. Jag vill bli chef här på Volvo i 80 år. Skulle de virra på huvudet och säga, vad gör du här? Gå till ålderdomshemmet, sitta och rulla tummarna. Du passar inte in här. Du är för gammal! Ja, men jag är väldigt smart. Och jag har jobbat på Toyota. I 40 år, så jag kan jobba på Volvo nu. Du skulle bara virra på huvudet. Nej, vi ska ha en 40-åring som chef. Så då är någonting. Du är för gammal. Men för Gud är du inte för gammal. Inför Gud är du inte för gammal. Kanske dina barn har sagt till dig, du är för gammal nu, pappa. Eller mamma. Nej. Hur många pastorer, nu hoppas det är många pastorer som kommer att se detta, även pensionerade pastorer. Jag faktiskt har ett budskap till er. Du känner kanske så att ditt liv har gått. Du tänker, okej, jag kan gå på lite bönemöten och lite så här. Jag vill ju vara ändå leva med Gud, och jag vill ändå vara på något vis med på banan. Men jag förstår nog att den tiden har varit min ungdom, då när jag var med, då när jag var mitt i fronten, när jag var mitt i det här skeendet, när jag var med när det hände saker och ting. Och nu ser jag min församling, eller jag ser mitt område där, att det minskar på folket och det ser illa ut och många har gått och allt ser nedkört ut. Och ja, det har hänt så mycket i vårt land, i kristenheten, och du liksom säger att det här är omöjligt. Ja, vi kan ju åtminstone be för väckelse. Men jag tänkte, så kommer Gud i en brinnande buske mitt i hans arbetsliv. Mitt i vardagen så ser han den här brinnande busken. Och han undrar, vad är det? Och han går dit och Herren säger, ta av dig skorna för platsen är helig. Av med skorna. Av med strumporna. Och där får han detta kallet. Och han kämpar ju emot den. Vi läser lite längre fram. Så jag kan inte prata så bra. Jag är inte så. Och så vidare. Massa ursäkter. Ta någon annan. Och Gud blir vred. För han ville ha Mose. Det var ju inte bara så. Gud tar inte vem som helst. Han tar den han vill ha. Han vet han kan göra detta. Han gör det. Och då får han denna kallelse. Och jag tänker på dig som lyssnar här nu. Gudstjänst med dig som är också där. Framför din tv-skärm eller vad det är. Så ska vi säga att det är tid nu. Jag tror att vi kommer ha många Mose som reser sig upp nu. Som kommer att möta Gud med den brinnande busken. Ut i skogen. Eller ute i vardagsrummet. Eller ute i bilen. Eller ute i var som helst. Eller på Ica. Eller Konsum. Eller Coop finns det ju. Det heter inte Konsum mer. Coop. Ica. Helt plötsligt så kommer Gud och bara rör vid dig. Du vet att det är Gud som talar nu. Mose visste att det var Gud som talar. Han kunde ju sagt, jag har nog blivit schizofren. Jag hör röster. Det är nog inbildning. Och det jag ser är också inbildning. När han visste att det var Gud. Och det vet du också när Gud talar till dig. Du vet att det är Gud. Finns inget tvivel på det. Hur han än talar så vet du det, Gud. Och du har säkert haft kanske upplevelser den här veckan. Du har kanske haft saker som har hänt kanske en månad sedan. Du har fått upplevelser och Gud har talat till dig nu. Och vi behöver 80-åringarna. Det är många som pratar, vi behöver ungdomarna. Vi behöver också. Vi behöver Josua och Kaleb. Men vi behöver de här 80-åringarna som har varit vid den brinnande busken, som har varit och fått elden, the fire, som har fått elden. Och Mose, vad Gud använde Mose, kraftgärningar. Tänk dig få med 1,5 miljon människor. Jag lyckas ibland bara få med 10. Speciellt med gatumission, då får man se 2. Då får man vara glad. Men han fick med sig 1,5 miljoner människor eller vad det nu var. Och det var ju tvivel där också. Det var det som, det här går inte med oss. Du ser ju själv, det blir värre och värre. Ju mer du talar med den här faror så blir det värre och värre. Har det inte blivit så i Sverige också? Ju mer vi talar om Jesus och Gud och försöker påverka så blir det värre och värre. Men nu har det kommit till ett klimax. Nu har det kommit till ett klimax. Där farao måste släppa Guds folk i det här landet. Nu har det kommit precis som Iran när tiden är inne. Alla har tänkt det kommer vara så för evigt i Iran. Det kommer vara så för alltid. De här har makten. Det kommer vara så för alltid. Nej, det finns en tid när det är slut. Det är på riktigt. Gud är ingen svag Gud. Nu har de i Iran. Tänk om kristna har ju ropat till Gud. Vi har nog inte ropat lika mycket i Sverige. Men jag kan väl säga det. Det folket har ropat och bett och fastat. Och tänkt, när ska det vara slut? Och det är kanske nu. Det är slut. Jag pratade med någon missionsledare och sa så här: ska vi inte förbereda oss nu och trycka biblar? För jag tror att det kommer falla. Det var för några månader sedan jag sa till honom. Nej, det ser inte så ut, sa han. Nej. Det såg inte ut i Sovjetunionen heller. Det såg inte så ut. Och Berlin och Östtyskland, det såg inte så ut. En dag. Finito! Guds tid. Och det finns också en tid för Sverige. Nu har vi varit slavar i 40 år eller 50 år. Kristendomsundervisning tillbaka till skolorna. Det här boken ska bli skolbok. Det här ska bli en skolbok. Det var faktiskt så. I Göteborg så var det på Facebook gick en lärarinna ut och sa: är det någon fler som har den här boken om hopp för barn? För jag vill ha den till skolundervisning i skolan. Förbi skolstyrelsen. Och ingen kristen vad jag förstår. De är mer modiga än vi kristna. Och så sa hon, ja, och så gick ut på Facebook. Och så var det en kristen som såg på Facebook. Oh, alltså det var en sån här grupp då, i visst område. Ja, sa hon, och så ringde hon mig eller skrev till mig: kan vi ordna fler barnbiblar för det är någon som vill ha. Så vi åkte dit till henne i Göteborg när vi var på väg och lämnade 40 eller 50 barnbiblar. Och så lämnade hon över till den här lärarinnan. Hon ska använda det i skolundervisningen. Jo. Vi går igenom köksdörren, men in ska vi. Och vi ska tillbaka skolorna i Sverige. Det är slut med yoga. Det är slut med yoga. Det ska bli bön på skolorna. Det ska bli bön på skolorna. Bibelundervisning på skolorna. Vi måste vara frimodiga nu. Jag menar, de i Iran har varit frimodiga och byggt församlingar och liksom i huskyrkor och riskerat sina liv för det. Ska inte vi kunna riskera lite av att vi blir tensionerade? Lite, ska vi inte vi bara säga, nu ska vi in på skolorna. Nu ska vi erbjuda saker till skolorna. Nu ska vi erbjuda och säga, nu är det slut med våldet på skolorna. Vi har faktiskt någonting att komma med. Vi har någon terapi här och det är att läsa Bibeln. Det är att be. Så ska ni få se att kriminaliteten och våldet på skolan kommer att försvinna. Jag tror vi måste presentera det. Vi kan inte bara säga, liksom prata lite så här. Vi måste vara konkreta. Det är tid nu. Att som Mose träder upp till fara och säger, nu det är tid. Släpp mitt folk. Och det är tid också i Sverige att gå fram och säga till oss politiker vad det nu är. Så det är tid nu för att läsa Guds ord. Ni ser ju vad som har hänt under de här 40-50 åren. Ni ser ju att våldet har ökat, knarkhandeln har ökat. Allt har ökat på grund av då. Därför att människor vet inte vad som är tio Guds bud. De vet inte att man inte ska stjäla, man ska inte ljuga och man ska inte det. Utan man ska leva med Gud. Ta emot det. Vi har ett budskap som behövs i vår tid. Jag ska säga en sak, kära vänner. Att vi har varit i många miljöer. Jag kommer ihåg på ett fängelse, jag var i Tyskland. Det var så här att jag hade en dröm. Att jag mötte justitieministern. Eller jag visste inte att jag var justitieminister. Jag hade en dröm, jag mötte en kvinna. Jag skulle in på ett fängelse i Tyskland i min dröm då. Jag kom till ett fängelse. Och det var en kvinna som förde mig in. Och sen kom jag in där och det var vakter. Kom in i en cell. Och så stod vakter med en lång sån här pinne. Det var ett barn. Kanske 12 år. Och det var så våldsamt så de hade inte kontroll. Så de stod där och föste in den här pojken. Och så sa de till mig, vakterna: vad gör du nu? Och i drömmen så tänkte jag: vad ska jag göra? Jag var så rädd. Vad gör du nu? Och i min dröm så gick jag in och la mitt hand på pojkens huvud och han blev lugn i min dröm. Och så såg jag den här kvinnan och det gick en tid, några månader, och då hade vi tv på den tiden. Det hade vi inte, det har vi inte nu. Den har vi slängt ut. från tionde våningen på en Mercedes. Nej. Nej, det var inte sant. Det var min vildaste fantasi. Men i varje fall så såg jag, satt vi tittade på TV och såg jag den här kvinnan. Och så gick det in den kvinnan som jag såg i drömmen. Och det var justitieministern för Niedersachsen, tror jag det var. Det är hon! Så jag satte mig ner och skrev ett brev och sa vi vill komma på fängelserna och dela ut en bibel. Boken, det var väl levande bibeln var det då jag hade. Så jag skrev och jag, efter en månad fick jag svar. Ni är välkomna. Oh, du vet du, nu var det lite så. Oh, nu blir det allvar. Så vi ordnade biblar, vi kontaktade de här fängelserna och skickade dit biblar och vi skulle komma dit. Och sen hade jag med mig Bosse. Kommer ni ihåg Bosse Country? Bosse Anita, men Anita var inte med Bosse. Ni vet ju countrymusikern där. Hade han med honom och sen Kent Smith. Och vi åkte runt på fängelserna. Och det första fängelset tror jag det var, Birgit, va? Det första fängelset. Eller var det? Jag var inte riktigt säker. Men vi kom in i ett fängelse. Satte 40 killar. Så här. Stenligt allt. Ingen log. Ingenting. Och så skulle han sjunga. Det gick ju bra. För de gillade hans musik. Och sen så skulle jag gå fram och tala. Och du vet, jag har ingen kriminell bakgrund. Eller någonting. Jag har ingenting speciellt att berätta. Så jag satt och tänkte, vad ska jag säga nu till de här pojkarna? Så sa jag så här. Så hade jag en händelse. Det är väldigt bra att ha händelser, vad som har hänt. Saker som man kan berätta. Så berättade jag om vårt barnarbete. Vi hade ett område som vad ska man säga, socialt område. Och det var en kille som hette Kevin. Har ni sett filmen om Kevin? Kevin är ensam hemma. Du har sett. Det var verkligen riktig Kevin. Han var så vild så han störde allihopa i vårt barnarbete. Så en gång så tog jag honom så och satte honom i mitt knä. Och han lugnade ner sig. Han blev helt lugn. Han ville sitta i mitt knä. Och tänkte vad konstigt. Och så kände jag helt plötsligt då Guds kärlek genom mig och den här pojken. Och det var så stark upplevelse. Och jag berättade den händelsen där för de här pojkarna som satt så här. Ingen min. Och jag berättade det här. Och så sa jag, alla är vi som Kevin. Vi får sitta i Guds famn. Han älskar oss. Han bryr sig. Vi är alla Kevin, sa jag. Och så tänkte jag, nu var jag färdig med mitt budskap. Så tänkte jag, vad gör jag nu? Så tänkte jag, det är alltid bra när man inte vet vad man ska göra så ska man be. Så jag bad en bön. Kära Jesus, tack att du älskar oss. Tack att du dog på korset. Liksom så här bad jag. Och sen avslutade jag, amen. Så amen. Du ska säga, jag har aldrig i hela mitt liv hört ett sånt högt amen. Amen! Du var så, jag skakade till. Alla 40 män sa amen. Högt. Det har vi lite att lära. Och jag visste att budskapet hade gått in. Det är Kevin. Vi är alla Kevin. Och du som är här nu och du som lyssnar. Du kan försöka ha mask att du är cool och så här. Men du är lilla Kevin som vill sitta i Guds famn. Och Jesus, han gav sitt liv. Han sa, Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och han sa till rövaren, idag ska du vara med mig i paradiset. Och vi ska se väckelse på fängelserna. Vi ska ha tillbaka fängelserna i Sverige. Det ska inte vara stopp mer för oss att komma in på fängelserna och predika. Vi ska ha tillbaka fängelserna i Sverige. Och vi ska få predika fritt. Och vi ska ha dopförrättningar på fängelserna. Och vi ska ha bibelskolor på fängelserna. Det är ny tid. Det är ny tid. Det är slut på det här. Att det inte är tillåtet att göra det. Och det är inte tillåtet att göra det. Vi ska ha det. Vi ska ha tillbaka det, precis som Moses sa, släpp mitt folk. Och Jesus har kommit för att göra fångar fria. Det är det budskapet vi har. Och det betyder de fångar som sitter i fängelse, de ska bli fria i sina hjärtan och sina själar. Alla människor som är bundna av alkohol och droger och allt och spelberoende. Jesus har kommit för att göra fångar fria. Och du som ser detta, Jesus kan göra dig fri. Och du som sitter här också som känner jag är inte fri. Jesus kan göra dig fri ikväll. Det är ett fantastiskt budskap vi har. Det går in överallt. Jag ska bara berätta just nu. Vi hade köpt en truck nu för vi får biblar och så funkar inte laddaren. Så jag ringde upp dem. Vi hade köpt det då på auktion. Och så sa jag, vi har en annan laddare men ni får köra och hämta den. Det var alltså 2,5 timmes körning och hämta batteriladdaren. Så tänkte jag, vad vill Gud med det? Varför fungerar det inte? Men det är ibland händer saker som Gud vill något annat. Så vi körde dit 2,5 timmar dit. Kom dit i Kopparhyttan. Känner du till det? Och så kom vi dit och så fick vi den här batteriladdaren. Och jag tog med mig några biblar också. Så var det chefen och en arbetare. Och så sa han, vad är det som händer här? Har du gått i konkurs? Nej, sa han. Danskarna har köpt det här. Och nu ska de lägga ner det här företaget och det är 153 anställda så alla blir arbetslösa. Den lilla byn Kopparhyttan. Och det här företaget är faktiskt startat sedan Gustav Vasa-tiden. Alltså, det är ett gammalt gjuteri. Och jag kände så, wow. Så det är ju, ja, kineserna, ja, nu ska de producera i Kina. Hur länge det var, va? Ja. Tänkte på 153 personer blir arbetslösa i den lilla byn Kopparhyttan. Så jag sa till chefen och till han arbetaren, jag känner så här nu, Kevin, det jag säger nu, vi måste vara frimodiga och fråga saker. Så jag frågade han, får jag lov att be en bön för detta? Och chefen sa, ja visst. Och den andra arbetaren så riktigt, ja visst. Och så bad vi, kör Jesus, ta nu hand om alla anställda här. Jesus, tack att du gör detta. Och så gav vi dem biblar på det. De var tacksamma. Vi tror inte vi kan be. Vi tror att det är bara kyrkan vi kan be. Du kan be på ICA. På Coop. Konsum går inte mer för det finns inte mer. Coop. ICA. Du träffar grannen där på ICA. Kommer med rollatorn kanske. Min man är sjuk. Han fick en stroke. Ja, men ta tillfället och säga, får jag lov att be för din man? Du behöver inte stå och skrika på Coop och lika som du gör här. Nu skriker inte så mycket här heller. Väl. Så be om bön. Tack Jesus, ta hand om hennes man. Tack att du älskar honom. Inte en timmes bön. 10 sekunder. 20 sekunder. Vad den bönen tar. Nu måste vi bli frimodiga. När Gud talar till dig. Bara fråga. Jag säger, jag är inte. Ibland är det svårt för mig också faktiskt. Men när Gud manar så måste man. Så jag bara känner så tacksam att jag vågar. Där. Och de kommer ha någonting med sig. Och jag träffar en annan person. Lastbilschauffören som lämnar biblar. Från Litauen. Så sa jag till honom så här. Tror du på Jesus? Jo, jag är kristen, sa han. Ja, sa han. Det var så märkligt. För när vi körde de här biblarna upp till Stockholm. Så hade jag lite tid till färjan. Och det har aldrig hänt, sa han. Det var ingen kö på vägarna. Jag hade fri fart i 70 mil, sa han. Ja, så det är ju Gud, sa jag. Och så sa jag till honom så här. Får jag be för dig? Ja, sa han. Så bad jag för den här chauffören, bad för hans barn, hans fru. Och så la jag handen på honom och bad för honom. Tack, tack så mycket, sa han. Och så sa jag till lastbilschauffören, nu ska du veta det. Min broder, sa jag. När du sitter i lastbilen och kör så sitter Jesus och ser om dig. Och du kan snacka med honom. Du vet, det tog tag i honom. Jag tror han kommer sitta och prata med Jesus nu i sin lastbil. Du måste vägleda dem och säga Jesus sitter där sidan om dig och han kommer känna det. Jag är helt övertygad om. Han kan sätta sig i lastbilen. Då sitter han. Sitter verkligen Jesus här nu? Förstår ni? Jesus är på riktigt. Så var jag på ett företag uppe i Stockholm där vi ska lagra biblar. En man från Armenien hade liksom boss där, va? Han var kristen, sa han. Ortodox. Så sa jag till honom, du skulle veta det, sa jag. För sen frågade jag, får jag lov att be för det, sa jag. Ja, du kan be för allihop. Alltså. Nej, jag vill be för dig, sa jag. Så jag gick hem och jag böjde mina knä. Han satt där. Böjde mina knä och så bad jag för honom. Och jag märkte det tog. Det är det tar, vet du. Och så sa jag till honom, det här kontoret du sitter nu. Nu sitter Jesus här. Så du kan snacka med honom på morgonen när du kommer in på kontoret, sa jag till honom. Du vet varenda, han kommer att komma ihåg det. Det du talar ut. Jesus kommer vara där på kontoret innan du kommer dit. Han sitter där på den stolen, sa jag. Jag vet inte, när han kommer nästa morgon, titta, sitter Jesus på stolen. Ja, men förstår ni, det är på riktigt. Det är klart att Jesus sitter i ditt kök på morgonen och sitter och äter kaffe och dricker kaffe på morgonen där och sitter med din torra bulle och smör, lite smör på den för att det ska bli gå ner så man får ner den också. Och mitt emot en tom stol. Du kan vara garanterad att Jesus sitter på den stolen. Vi har gjort så flummet ibland att vi måste ha en ikon. Köp en ikon. Oh, helig. Oh. Och så ska vi ha ett ljus. Jesus, är du där? Jesus är på riktigt. Jesus sitter där. Jesus sitter där. Jesus sitter där. Och Jesus sitter där. Det är på riktigt. Tänk om Jesus blir så levande för oss. Tänk om Jesus blir så levande för oss. Så att när vi sitter i bilen, han sitter där. När jag går till Ica, han sitter där. När vi går till Coop så lämnar han oss. Han vill inte gå in på Coop. Nej, det gör han inte. När du går på sjukhusbesöket, din granne ligger där inne. Så är Jesus där. Han går med dig. Vår granne, hennes man låg nästan, kan man säga, för döden. Ibland är det svårast med grannarna ibland. Så sa jag till frun då, hon var lite, kom och prat. Nu ska jag, får jag be för din man. Ja, stod hon utanför bilen, jag satt i bilen. Så bad jag, Jesus, gör nu så att han klarar detta. Som tacksamhet. Och gubben överlevde. Hon fick behålla honom lite till. Jesus är på riktigt. Och du är ett vittne för honom, det är du. Och jag vet att folk ser på dig. De ser att de vet du är kristen och du strålar Jesus också. Men det räcker inte bara med det. Att du strålar. Säg något också. Säg något positivt. Säg att Jesus älskar dig. Det kan ju inte. Okej, då kan vi inte prata med den grannen på en hel vecka sen. Eller så tänkte det tog. Du sa någonting, Jesus älskar, du ska veta att du är värdefull. Låt oss börja i det lilla. Låt oss ta Sverige nu. Med all kraft som vi har. Vår tid är kort, Jesus kommer snart. Jesus kommer snart. Det här har hänt bara för några veckor sedan. Det var det så en familj, en kvinna, hennes barn var sjuk och låg hemma. Och mamma gick ner och tvättmaskinen. Och helt plötsligt så kommer pojken 10 år ner och springer till mamma. Mamma! Det var en ängel i vårt lägenhet eller hus eller vad då? Det var en ängel, sa han. Och vet du vad han sa? Jesus kommer snart. Mamma tänkte, ja, hur såg ängel ut? Ja, jag kan inte beskriva, det var en stor ängel, sa han. Du vet, nu är det så att när det inte predikas om detta så måste Gud skicka änglar till en 10-åring och säga att Jesus kommer snart. För det säger man inte här framme på talarstolen. Men vi ska alltid, det ska vara bra och så här, och vi ska ha det trevligt och vi ska ha fint kaffe och vi ska ha alltihopa. Och så ska vi ha lite fin utläggning så man kan känna att det var en fin tanke. Oh, så underbar tanke. Och så djupt. Och så... Oh, det är så djupt. Så det är så djupt som man hittar inte upp igen. Det är så djupt som man kommer aldrig upp igen. Gud bevarar sådana här djupen. Och det ska vara det ena och det andra. Meditation. Och det ska vara gå i kloster. Man ska gå i kloster och höra Gud. Ja, det kanske man kan göra, men du kan höra Gud i köket. Och så tänker jag så här. Det här budskapet vi har, det är på riktigt. Och att vi börjar fatta vem vi har att göra med. Att vi förstår att Gud är mäktig och gripa in. Jag känner att vi lever i den utstid. Och jag säger så här, kära vänner, ni som ser detta och hör detta nu. Jesus kommer snart, och kära pastor, vad ni heter nu, vad ni är för kunnare. Ni måste börja predika om att Jesus kommer snart. För det är ju tidstecken. Det är ju så tydligt. Och så sitter den broder här med flammorna. Ha? Som har pratat om detta. Och många kanske skojar om det. Tycker han håller på med sitt. Att Jesus kommer snart. Och där är Israel och allt det där. Jag säger, Gud hjälp oss. Att vi lyssnar in. Så att Herren måste skicka en ängel till en 10-åring för att säga till mamma, Jesus kommer snart. Då är det allvar. Då är det på riktigt. Och den här 10-åringen kanske satt och med mobiltelefonen, jag vet inte vad han sysslar med. Men Jesus kom. Eller en ängel kom, eller vad det var. Så Jesus kommer snart. Det är budskapet, det är det som behöver Sverige höra. Jesus kommer snart. Jag vet inte om jag ska säga det, men jag måste säga det är allvar oss i Sverige. Ryssen kommer snart. Om inte vi vänder om. Och jag säger så här, Stockholm också. Det, när jag var på Gotland och delade ut biblar, och så var vi där och så flög då svenska flygvapnet över där. Så boom, på morgonen. Då tänkte jag, skulle inte förvåna mig. Om ryssarna tar Gotland. Och jag menar, det säger de nu. De säger det. Försvarsmakten. De räknar med att det kan bli någonting. Jag säger så här, kära vän, vi måste vakna. Vi måste vakna. Och jag känner Stockholm också. Jag har sagt det. Stockholm är som Sodom och Gomorra. Men Jesus har en plan med Sodom och Gomorra. Det här, Gud kan sända sin eld, den heliga andes eld. Inte den elden som förintade Sodom och Gomorra, men Gud kan komma med en väckelsens eld över Stockholm. Låt oss be för Stockholm. Och låt oss be för vårt land. Och låt oss göra allt vad vi kan. Amen. Jag vill be en bön först.